Vi ber. Tack Jesus för den här dagen, Herre Jesus. Tack för den du är, Jesus. Och jag vill stämma in, Jesus, i den här sången här vi sjöng, Herre. Men jag vill också be om hjälp, Herre, att min själ ska kunna sjunga ut. Tack, min Gud. Tack, Gud, för allt det du har gjort. Tack för vänskap du bjuder in till. Tack för nytt liv. Tack för kraft, Herre. Tack för ny identitet, Jesus. Hjälp oss att ännu mer, Herre, få forma tacksägelser på våra läppar innan vi formulerar det till bönämningen och rop om hjälp i nöden, Herre. För att först få lära oss och förstå vem du är, Jesus. Vad du har gjort för oss, Herre. Att det finns ingenting vi behöver lägga till eller dra ifrån, Herre. Nåden och frälsningen, Herre, det är nog för oss, Jesus. Därför vill vi ära och prisa dig med det vi är och, det vi har också, Jesus. Så ta emot, Herre, det kollekten som insamlar, Herre. Låt det bli till välsignelse för dig, Herre. Ta emot våra liv, Herre. Där vi befinner oss just nu, Herre. Ta emot oss där vi är, Jesus. Med en öppen famn, Herre. Och jag ber, Herre, om en öppen himmel just idag, Jesus. Där du ska få tala genom ditt ord, Herre. Och du ska få fylla oss, ge oss ett liv genom din levande ande, Herre. I Jesu dyrbara namn ber jag. Amen. Gott att få stå inför idag och få dela Guds ord. Jag är taggad får man säga och inspirerad. Jag vet inte om det har någonting med att jag, och lite hes också. Eftersom jag predikade på internationella gudstjänsten Prayer Group igår kväll. Så det är härligt. Vi är inne i serien Det här är vi med olika gåvor. Och idag ska vi titta lite närmare på nådegåvorna. Och jag skulle vilja ta med inledningsvis ifrån Apostlagärningarna kapitel 19, vers 1-7. Och Mika kommer vara så snäll och lägga upp texterna här. Så du som ett dukat bord för oss under hela predikan. Jag läser Jesu namn. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos. Sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folk att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade med tunga och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. I Jesu namn. Amen. Så vad vi behöver förstå när vi ska tala om nådgåvorna, livet med anden, så är det största gåvan först och främst som du kan få ta emot i ditt liv. Det är Jesus. Det är det bästa beslut du kan fatta och den största gåvan du kan få ta emot. För det bjuder in dig till ett liv som inte bara vara här och nu. Utan den sträcker sig till evigheten. Vi sjöng det i texten och det är sant, i sången innan, och det är sant. Där han en dag ska torka dina tårar. Jag har slut på sjukdom och död. Men det där livet med Jesus och att det ständigt behöver vara en påminnelse för oss var en. Det kan få äga rum redan här och nu. I veckan så hade Sofia och jag förmånen att få undervisa på vår gemensamma bibelskola som vi har. Jag vet inte om du vet om det, men Östermalmskyrkan är med och bär en bibelskola som kallas för We Mission nere tillsammans med andra församlingar runt om i Skåne. Och den är förlagd i Hylje Park i Malmö. Vi hade där äran och förmånen att få tala om anden i apostlagärningarna. Och jag undervisade bland annat om andedopet. Och det är ett begrepp som är relativt okänt idag och som inte många av bibelskoleeleverna kände till. Och kanske du också finns här som kanske det är liksom en nyupptäckt eller ställer sig lite frågan om vad andedopet är. Och rent krast så är det ett begrepp som är helt som inte står konkret i Bibeln. Mer än en antydan, som är närmaste antydan man kan komma i Johannes döparens vittnesbörd i Lukas evangeliet kapitel 3, vers 15-16. Där det står att folket gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan: om inte Jesus kunde vara Messias. Johannes svarade om allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremma. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Alltså Johannes bredde väg för någon som skulle göra något helt annat, något större, att döpa i helig ande och i eld. Så när vi läser vår bibel så ser vi kanske inte konkret det begreppet, men vi ser konsekvensen av det som Jesus kom att göra. Anden ges som löfte på det som skulle komma, att Gud med oss, Immanuel, talade profeterna om. Men kunde vi ana att Gud skulle komma så nära som att flytta in i våra hjärtan och ge oss kraft genom sin heliga ande? Så att när du och jag, vi verkar i tro, så är det inte i vår egen kraft, utan det är Gud med oss. Så idag när vi talar om olika gåvor, så är primärt den största och viktigaste gåva kanske den kristna har att ha fått ta emot Jesus i sitt liv. Och det här kommer också den andra lika stora gåvan, och det är att få bli fylld av den heliga ande. Men då kanske en som är ändå bibelkunnig och så här och reflekterande tänker så här: men är inte det samma sak då? Att komma till tro och döpas för att sen få den heliga anden som gåva, det säger vi i samband med dopet. Jo, på sätt och vis, men om vi kliver in i apostlagärningarna så har anden äntrat scenen vid kapitel 2. Det lovades att hjälparen, den heliga ande, skulle komma. Han kommer med buller och bång i kapitel 2 och fyller de församlade i övre salen, så att det visade sig som av tungor av eld, och man talade främmande språk. Och när vi sen får följa liksom andens resa i apostlagärningarna genom de troende, så kommer vi då till apostlagärningarna kapitel 19, som vi läste inledningsvis. Och där är vi med Paulus på hans tredje missionsresa. Och det hade som syfte att stötta de nybildade församlingarna som hade poppat upp eller grundats där evangeliet gick fram. Och han möter då lärjungarna och frågar intressant nog ändå: tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Och de svarar: nej, vi har inte ens hört att anden har blivit utgjuten. Och viktigt att förstå ändå det är att i den här dialogen så avslöjas någonting viktigt ändå. I tron på Kristus lever vi ett nytt liv, inte i kraft av oss själva, utan i kraft av den heliga anden. Därför är det intressant att Paulus frågar inte: har ni döpts till Kristus? Nej, han börjar med änden: har ni fått ta emot den heliga anden? Alltså, i Paulus fråga verkar det finnas en ny upptäckt i att visst, vi kan få leva, vi kan få möta Jesus, den levande Messias, frälsaren. Och vi kan få döpas till honom, men vi kan också ta emot kraft av den heliga anden, som ändrar tillvaron, som ändrar spelreglerna och förutsättningarna i våra liv, i vår tjänst. Så om du som har varit glad att du har hållit dig vaken så här långt i predikan håller på att fejda ut, så innan du fejdar ut och lutar dig tillbaka allt för mycket, så vill jag skicka med att du ska komma ihåg att det finns ett nytt liv att leva i Kristus, i kraft av den heliga anden. Ja, även för din tillvaro, oavsett hur din tillvaro ser ut, dina gåvor eller dina förutsättningar, det finns ett nytt liv att leva. Så när vi idag ska beröra lite av de andliga nådgåvorna, så kretsar de just kring det här livet. Och jag skulle säga mer också frukten och konsekvensen av det här livet, leva i kraft av den heliga anden. Så en utmaning för oss som kyrka i dagens kontext, när vi är mycket av ett konsumtionssamhälle, att ja, men jag vill ha mycket av det goda i livet, det plockar jag gärna med mig, men jobbighet och sånt som kostar på min bekvämlighet, det låter jag gärna vara. Så när vi läser Bibeln om nådgåvorna, så tenderar vi också lätt att se med dessa ögonen, att jag går liksom i en andlig butik och jag ser liksom hela spektrat av nådgåvorna, och jag känner att det där och där, det där vill jag plocka ner och ha, lägga till mitt andliga CV. Men kan jag så väljer jag gärna bort allt det andra, alltså skyldigheterna, där vi lever i ett rättighetssamhälle. Och här vill jag fortsätta att slå på den spiken som Josef började med förra veckan, att vi sitter alla i samma båt, eller han använde bilden av en buss. Det var inte en speciell busschaufför, utan vi gör det tillsammans. Så därför blir alla dina och mina ambitioner med de andliga nådegåvorna, ja, i livet med anden, underställda Jesus syfte med sitt sändande av anden. Och om vi stannar kvar i apostelgärningarna så kan vi se inledningsvis kapitel 1, vers 8. Där skickar Jesus med den här hälsningen värdjande. Eller är den liksom en suck av frustration? När Jesus väl har uppstått igen från de döda och lärjungarna är så på gång att få leva det här som Jesus hade lovat. Nu intar vi landet. Nu ger vi upprättelse för ditt folk. Nu tar vi till svärd och allt vad som behövs. Och Jesus tillrättavisar dem. Det är inte er sak att veta den här tiden och på vilket sätt det ska ske. Men vers 8. Men när den helige ande kommer över, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså blir församlingen, du och jag, verkligen världens hopp när vi är trogen i vårt uppdrag att presentera Jesus för människor. Det är vårt främsta vapen. Det kanske inte var den här världen förväntar sig. Men det är sannoliken det vad den här världen behöver. Och i denna, vad ska vi säga, den här sändningen så är du svaret på att människor ska få möta Jesus. Men jag återkommer till det. För när vi ser oss omkring i vår värld, när vi ser oroligheter, vi matas av gängkriminalitet och att man börjar kanske rent instinktivt till och med fundera i Kristianstad. Vilka gator vågar jag gå på kvällarna? Finns det några gator jag borde undvika? När vi börjar misstro människor, när vi hör liksom rapporter om att krig och elände fortfarande härjar vår värld, då ställer vi oss den retoriska frågan, vad är det vår värld behöver? Och hela församlingen skulle skrika, Jesus! Som återigen, en liten parentes, men Ellens insändare i dagen är klockren av att vara vardagsmissionär, om att läcka Jesus där vi går fram. Att det är någon som alla har fått kallelsen. Men så kommer ändå den där jobbiga frågan. Okej, den här världen behöver Jesus. Vem ska jag då sända? Då blir Ellens insändare lite jobbig tycker jag. Ni som inte har läst den kan göra den. För då sitter man och skriver lite på sig. Ja, men vi kan väl skicka någon pastor eller någon evangelist. Där är sanningen och svaret att du är svaret på människors nöd och behov i din omgivning. Men inte i dig själv utan i kraften av den heliga anden. För i den heliga anden så har vi också fått olika gåvor. Eller rättare sagt så finns det olika gåvor att få tillgå. Men det är ett liv vi bjuds in med anden, med Jesus som Herre. Och låt oss då kliva in i Första Korintherbrevet kapitel 12. En kapitel om flera som nämner just om nådegåvorna. Där står det här från vers 1-3. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att ni var hedningar. När ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga anden. Och i dessa verser döljer sig en god väg för ett liv med anden. Du som säger att du kanske inte har tagit emot anden. Vers 3. Ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga anden. Kan du säga det? Att Jesus är Herren? Klart jag kan. Men kan du säga det överallt? Kan du gestalta det med ditt liv? För det är just i den här bekännelsen som det ställer till det väldigt mycket för oss efterföljare till Kristus. Kanske i Sverige utifrån vår bekvämlighet att det blir lite jobbigt. Men i andra delar också av världen så är det här, den här frågan som får människor att få gå i döden. Att få en dödsdom över sig eller en avrättning. Men den bekännelsen på att Jesus är Herren som är vattendelaren. Och den bekännelsen som bara kan ske i den heliga kraft av den heliga ande. Och Stanley Hauerwas, en av våra mest tidsfrämsta teologer, han har sagt Jesus is Lord. Everything else is bullshit. Och rent krasst så behöver det kunna vara i våra prioriteringar och i vårt mindset att Jesus är Herren och ingenting annat kan ta första platsen. Oavsett om det är en måndag morgon eller var du befinner dig någonstans i veckan, så är Jesus Herren. Om du vill bekänna det med ditt liv, så är han där överallt där du befinner dig. Och det får konsekvenser för våra liv. Och vad skulle det i så fall vara som hindrar dig att leva ut den bekännelsen? För alla att veta om att Jesus är Herren. Men naturligtvis så kan det vara fruktan och rädsla. Rädsla för vad människor kommer att tycka. Rädsla för att stämningen i rummet kommer bli så där jobbigt pinsam. Men kanske också rädsla för vad som kommer att hända mig. Samtidigt så är det ju du som är svaret på nöden och behovet i din omgivning i alla fall. Vi pastorer kan inte springa runt på alla era arbetsplatser eller där ni har er bekantskapskrets. Bara, hej hej, jag skulle presentera Jesus här för dig. Utan här bygger det på att vi alla är en del i den sändningen. Så då behöver ju någonting också få drabba oss. Och inte minst mig själv heller. Men jag kommer till det, återkommer till det igen. Återigen, den andra cliffhangern i samma fråga. Men vi fortsätter i vers 4-7. Det finns olika gåvor. Men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbar sig anden så att den blir till nytta. Alltså konstateras det här, det vi redan kan förstå. Att vi alla är olika personer med olika gåvor, olika förutsättningar. Men där vi samlas kring den vetskapen att Gud, han är densamme. För dig och mig. Som verkar i allt i alla. Men ytterligare en viktig parameter som hämtas i vers 7. Men hos var och en uppenbar sig anden så att den blir till nytta. Så alltså när du är på jakt efter att se frukten kanske av anden i ditt liv. Ett tips är att titta efter var finns nyttan. Vad gör det nytta i ditt liv? Och märk väl, inte primärt nytta för dig själv. Grekiska ordet för nytta, sumfero, det vill säga det vi gemensamt kan uppbringa. Alltså den gemensamma nyttan. Hur kan vi bygga upp, stärka, trösta och peppa varandra? Det blir en fråga som anden ställer till oss. Så att vi återigen, Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8, kan vara Jesu vittnen ända till jordens yttersta gräns. Sen i vers 8-10 så börjar Paulus specificera de här nådegåvorna. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Och då ställs vi inför den faktumet att antingen så står Paulus i den här butiken igen och tittar liksom på de här nådgåvorna som han har fått som en gudomlig uppenbarelse. Eller så kan han konstatera att dessa exemplen är bevisligen följder av människor som lever det här livet i kraft av den heliga anden. Alltså skulle man kunna vända på det och säga att uppenbarligen så finns det någon som kan tala ord av vishet. Uppenbarligen så kan den andra få ord av kunskap genom anden. Eller uppenbarligen så kan någon få tro genom anden. Uppenbarligen så får någon gåva att bota sjuka, utföra kraftgärningar med mera. Det blir alltså en konsekvens av ett liv med anden. Och här är risken att vi ibland stirrar oss så fast också vid de specifika nådgåvorna. Att jag tänker jag måste ha det och det och det innan jag kan vara använd av Gud. Och istället vända på det utifrån att det är en konsekvensen av att leva med tillsammans med anden. Det är därför Paulus också uppmanar församlingen i Korint att vinna de andliga nådgåvorna. För det ska vi göra. Men sen visar han ju sedan i kapitel 12 mot vers 13. Han visar den väg som vida överträffar de andra sätten. Så han bjuder in dig och mig till ett liv där vi, att leva där vi älskar varandra som Jesus har älskat oss. Eller som Ville sa i inledningsordet, läste i Johannes evangeliet, att när vi älskar varandra så ska hela världen se att vi är hans lärjungar. Det är ett liv i anden, det är ett liv i Kristus, det är ett nytt liv att leva. Tillbaka där vi började. Paulus i hans möte med lärjungarna där verkar vara så mån att den kristna tog emot den heliga anden när de kom till tro. För att det just verkade finnas ett annat liv, ett nytt liv att leva genom emottagandet av Kristus och hans ande. Kanske det är så, det står inte i texten, men att han har ändå levt så pass länge att han har kunnat se människor komma till tro och församlingar grundas. Och han ser när hårda vindar från samhället att han kan dra slutsatsen att vet ni vad vänner, det här klarar vi inte i egen kraft. Vi klarar inte av att vara kyrka i Kristianstad eller vad det än var i egen kraft. Hur geniala och grymma pastor vi än har så behöver vi hjälp. Det extraordinära var därför inte primärt att apostlarna började tala liksom med tunga av eld, främmande språk, allt eftersom anden ingav dem. Nej, utan vad de talade om. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 11 står det om att människorna som hörde de här språken, att vi hör ju dem tala vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så återigen, vad hindrar dig från att vara svaret på nöden och omgivningen i din omgivning? Behoven i din omgivning. Vad är det som hindrar dig som byggs upp murar att berätta om Jesus? Om nu han är den bästa vi vet, och vi vet att det är den bästa för den personen in i varje situation. Vad är det som hindrar dig i mig? Återigen så tror jag vi landar ändå väldigt mycket kring rädslan. Men ser vi på lärjungarna så var det inte bara en samling av apostlar som stod och talade tunga hela dagarna. Utan det hände ett bestående och viktig del i deras liv. Det är att rädslan försvann. De som samlades innan tidigare, vi kan läsa det i evangelierna efter Jesus hade blivit dött. Och också i samband med uppståndelsen så fanns det en rädsla att man samlades bakom stängda dörrar. Men helt plötsligt i samband med pingstdagen så öppnas de här dörrarna och de står och vittnar inför människor. De står inför domstolar. Även om de flesta av apostlarna fick gå i döden för den bekännelsen så vittnade de om Jesus där de gick fram. Och var det bara att de bestämde sig där? Nej, nu får det bära eller brista. Eller jag vill välja att tro att det var den heliga ande som gav oss kraft. Därför skulle jag vilja att du ser på din tillvaro, egen tillvaro. Jag vill inte att du ska se på de gåvor du inte har. Jag vill inte att du ska jämföra med din granne. Men jag vill att du ska fundera kring vad är det jag är rädd för? Vad är det som hindrar mig från att leva ut min tro? Jag är ju vänlighet i alla andens frukter som vi inte benämner den här terminen. För jag tänker att det kan vi få praktisera istället för att prata om bara. Vad är det som hindrar mig från att ge Jesus allt jag är? Och nu kommer jag göra livet lite besvärligt för Mika. Men jag kände att jag skulle vilja dela kort också innan vi går in för landning. En text som jag blev väldigt, som drabbade mig igår också i International Prayer. Där Mika ser någonting bortanför det som människor bygger upp av murar, av rädsla mot den andra. Så ser han långt där borta vid horisonten. Mika kapitel 4, vers 1-5. Att det ska ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat, vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom! Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk. Ända bort i fjärran land. Och då blir konsekvensen av det han ser. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Var och en ska sitta under sitt vinträd, under sitt fikonträd. utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. Ty alla andra folk vandrar var och en efter i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Amen. Det står att det ska ske i den yttersta tiden, eller den engelska översättningen, one day. Och min pappas mormor skrev i sin, jag har hennes bibel, hon skrev i marginalen, som var en evangelist under den brinnande väckelsen, hon skrev ljuvliga, vilken ljuvlig tid. Och där behöver vi konstatera att vi lever i ett nytt förbund, i en ny tid som profeterna längtar att få leva i. Därför kan vi få konstatera redan nu, men ännu inte, kan vi säga att en dag så ska det få ske. Men i kraft av den heliga andens kan du och jag få besluta oss. Idag är den dagen. Idag är den dagen när jag vill lägga vapen, sånt som till försvarsmekanismer, vill jag lägga ner vid Guds tron. Och jag vill säga, inte min väg, utan din väg. Och här, vänner, behöver vi, krävs det mod. Inte bara mod, utan här behöver vi varandra. För när jag är svag, då behöver jag någon annan vid min sida. Och det är här vi som församling kan få vara med och praktisera och förvalta nådegåvorna. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att få komma hit. För du är välkommen som den du är. Du är välkommen framförallt, skulle jag säga, när du är svag. För då skulle jag i alla fall vilja begära av min församling att vi får bära varandra. Att det inte först och främst när vi är svaga som vi drar oss undan. Utan då kommer vi till varandra, till kroppen. Så oavsett var du befinner dig i livet med Jesus, så kan du få vara med om ett möte med himlen idag. Herren kan få välsigna och styrka dig med kraft från den heliga anden. Och jag tänker att vi ska göra precis på samma sätt som när vi läste i Apostlagärningarna kapitel 19. Jag tänker att vi ska få ha en stund tillsammans efter nattvarden, eller under nattvarden, när vi får lägga händerna på varandra och be ut om Guds heliga ande. För jag vill bjuda fram er i samband med nattvarden sen. I samband med nattvarden som vi brukar med smörja med olja. Men jag vill välkomna dig fram, du som vill ta emot mer av anden i ditt liv. Du kanske finns här som stämmer in med de lärjungarna, vad de sa där. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Du kan få vara med om ett möte idag. Jag vill också välkomna dig fram som jag tror också har Gud har lagt ner en längtan till olika gåvor och tjänster. Vi kommer därför också fråga om det är något särskilt du vill att vi ska be för. Att du får omsätta ord, omsätta tankar, syn och drömmar, eller längtan är ord. Sätta ord på det, det är att omsätta tro också. För ditt beslut, det du vill ska vi ska få be för idag, det kan få ha en sån viktig förändring också i människors liv som längtar efter hopp och mening i vår värld, i vårt land, i vår stad. Ja, till att börja med i din bekantskapskrets. Men vi är inte de som ska sätta gränsen för vad Gud vill göra genom den bekännelsen av att vi vill ta emot av hans heliga ande. Att vi vill gå hans ärenden. Därför vill jag på Jesu uppdrag be ut, kom helig ande över svaren. I Jesu namn. Amen. Och Jesus, du är stor, du är god, du är underbar, Herre. Vi längtar att få bli mer använda och fyllda av dig, Jesus. Och jag ber, Jesus, den stunden vi är inne i nu, Jesus, kom en öppen himmel över var och en, Jesus. Framförallt så ber jag, Herre, att du ska få låta murar få brista, Herre, i Jesu namn, Herre. Jag vill också se, Herre, att vi människor vågar lägga ner sina vapen, Herre, sina försvarsmekanismer, vad den är vi har lärt oss att bygga upp, Jesus. Att vi ska förlägga det inför dig, Jesus. Och vi får konstatera för oss själva att idag, jag vill att den här dagen ska vara idag. Början på mitt nya liv, där jag vågar lita på dig mer och jag vågar lita på mina vänner här i församlingen ännu mer, Jesus. Och för den som är ny inne här, Jesus, så ber jag att du ska drabba den av en kärlek vidan oceaner, Herre. Att du är sann och verklig, Herre. Att du har dött för den människans skull, Jesus. Att det finns ett nytt liv som väntar bakom bekännelsen som dig som Herre, Jesus. Så jag välkomnar dig att ta den plats som bara du förtjänar i våra liv, i din församling här, i den här staden, i det här landet här. I Jesu dyrbara namn. Amen.